Ja, vi sitter ju som vanligt på mitt lilla kontor i Gamla stan på Prästgatan. Och jag flyttade hit, alltså Gamla stan är väldigt fint, men jag flyttade hit för att få lugn och ro.
Och det får du inte riktigt nu, eller hur? För att...
Nej, nu är det så att på andra sidan den här väldigt, väldigt smala gatan så renoverar de ett helt hus, ett helt bostadshus. Och det här har pågått sedan november 2019.
Ett år helt enkelt som
från ett till, år. Typ, ja. Och man tror ju att det ska bli lugnare, men nu har de kapprustat så att bygggubbarna har nu flyttat ut sin stenslip och stensåg på gatan.
Ja, det är precis. Ja, jag ska säga först välkomna kära lyssnare till Två män i en podd med Erik Skylt och Daniel Sjölin, en podd från Expressen Kultur. Och det är ju så här att vi sitter här två män och ska diskutera det här problemet att vi är de vi är. Och då är det de här byggjobbarna här utanför som vi också inte vet hur vi ska kunna säga till. Ni kommer ju höra säkert i det här programmet att det börjar dra igång stenslipar i bakgrunden.
Det är verkligen, alltså de, jag gissar att de håller på och bygger ett badrum eller ett kök eller någonting. Och de kommer ut med stora marmorskivor och sågar dem i tu med en stor såg som står då på gatan.
Jag tänker alltid på Jan Guillou när jag ser marmorskivor, för att jag vet att han hade ett omvittnat badrum som var lyxrenoverat med svart marmor när det varit allt enligt sägnen var det då allt svart, även toastolen.
Wow.
Då kan man tänka mig hur mycket det har kostat. Och liksom, jag är lite så där fascinerad över män som män med hävdelsebehov, det här typiska ekonomiska hävdelsebehovet, så säga, allt från penisförlängare till svart marmor i
badrummet. Ja, exakt, ja.
Inte sällan är det män som är under medellängd. Men det måste inte vara det.
Det sägs ju att korta män är farliga.
Ja.
Napoleon till exempel, han var extremt kort.
Jag kan tänka mig det.
Och därför behövde han då dra ut i världen med sin armé.
Ja. Sällan man ser långa män som är koleriska.
Nej, eller hur? Alltså det är väldigt märkligt det där. Men de här gubbarna i gränden här, jag tycker att de är väldigt coola. Alltså det är ciggen i mungipan hela tiden.
Det står en burk med så här gammal en glasburk med tomma med inlagda grönsaker som det står på polska på etiketten på, och så är det nedtryckt med fimpar. Ja, och det är verkligen en bild av Sverige idag, och det är förmodligen lyxrenoveringar i Gamla stan. Ja,
verkligen. Jag skulle också säga att alltså det här gänget, det här är en manlighet som jag verkligen respekterar. Jag skulle vilja vara som dem. Alltså de verkar totalt obrydda också när jag, för jag går ut och tittar lite på dem ibland liksom, och jag vågar inte prata med dem, men jag försöker ge dem en blick som är, hur länge ska ni hålla på egentligen? Alltså de rör inte min.
Nej.
Och då är det här ljudet alltså fruktansvärt högt. Inte en min. Jag tror, och vi innan vi började spela in här så satte du och jag och dividerades. Kan vi gå ut och prata med dem och säga, ursäkta, kan ni vara tysta ett tag? Vi kommer fram till att det går inte. Alltså Nej. Vi skulle kunna säga, kan ni vara tysta 3 minuter? Men vi spelar väl in i 45 eller något sånt. Det går inte.
Nej, det man får försöka tolerera varandra någonstans inne i stan också. Men jag skulle nog inte kunna göra det. Men det är ju lite grann släkt med det är ofta män som har väldigt högljudda motorcyklar. Så om de drar igång dem så liksom, det spelar ingen roll om de går förbi någon med barnvagn sådär, de drar igång dem ändå och liksom börjar varva motorn, så det låter ju enormt mycket. Liksom. Jag skulle verkligen skämmas som jag hade oväsnades på det här viset.
Ja.
Men det är ju snarare, däremot så kan jag förstå njutningen i just själva ljudet, men när man drar igång den och varvar den in i en gränd eller någonting när de går förbi barn eller sånt där, bara för att tycka till. Man passar på när de kommer i princip för att varva. Det där är liksom det finns, någon form av...
Det finns ju något upproriskt i det. läste en intervju med en, jag tror det var i Situation Stockholm, med en man som levde på gatan och levde ett väldigt hårt liv, och sen så blev det lite bättre. Så frågade reporten liksom, fanns det någonting i det här liksom, han var ju klassisk A-lagare då och hemlös, var det någonting i det som ändå var lite roligt? Och då sa han, ja, det var en sak jag njöt av, det var att gå in i en full tunnelbanevagn 7:30 på morgonen, det är fullt, sätta mig ner, liksom, hitta en plats, ta upp en riktig sån här 11% i öl från systemet, öppna den och säga
det
är något otroligt punkigt i det, att liksom sitta och dricka sin 11,5 i rusningstrafik på morgonen när alla andra står, jag måste till jobbet.
Precis, jo, den punkiga aspekten tror jag, den är ju väldigt förrädisk. Jag tror det är den som leder den också till fördärvet. Att man välkomnar sig själv som, så att säga, sunkig i någon bemärkelse. Mm. Att det här, och det finns en slags mänsklighet i det, att jag ändå, att man, bara att den är extremt tydligt manifesterad på något sätt som, att man inte kan stoppa det sen. Men jag också känt ibland så där, man, ja... Inte att jag knäcker en öl, men just att här står jag ovårdad och jag skiter i det. Liksom, ungefär så.
Ja, jag är väldigt svårt för det där. Ja. Nu, ni kanske hör här. Jag har börjat urskilja ljuden. Det här tror jag är... Det här är sågen. Den är lite mildare den vi har i bakgrunden nu. Det är slipen som är det värsta.
Mm.
När han efter att ha sågat i tu stenbitarna ska slipa till dem så att de ska passa in exakt. Men vi fortsätter väl här, tänker jag. Och sen vi får se vad som händer. Vi kanske blir så frustrerade att vi rusar ut och börjar ropa saker här.
Ja, det kan vara som helst kan hända. Det kan bli att vi får lyssnare som är otroligt arga över att vi var så otroligt mesiga och inte liksom sprang ut och liksom skrek åt dem. Här pågår en... Här pågår fundamentet i svensk offentlig kultur. Mm, en podd.
Ja,
stör inte.
Nej, men jag tänkte ju då att vi... skulle prata om en sak som jag har funderat mycket på, och det är man skulle kunna kalla det för kändiskap.
Mm-hmm.
Då tänkte jag att jag skulle börja fråga dig, alltså när du började på Babel där, då så jag menar, du, hur gammal var du för det första?
20, kan det ha varit 2005, vad var jag då? Jag kommer inte ihåg riktigt. 2007 borde jag ha fyllt 30 då.
Ja, du var 28, kanske. Ja. Mm, det är ju ganska ung ändå.
Mm.
Och programmet, som jag minns, det började det verkligen som en lågbudgetproduktion.
Mm.
Alltså ni satt nästan i en skrubb och, med någon gäst.
Det var liksom, skulle vara, SCT skulle vara... göra avbön på att man inte hade något lagt ner en massa program och såna här saker, kulturprogram, så nu skulle man visa att man ändå gör ett med några avsnitt per säsong, 8 avsnitt tror jag det var.
För det första, alltså hur fick du jobbet?
Jag tror att det har gått till så här, då förstod jag inte riktigt, men jag hade debuterat som författare och så vart jag inbjuden till någon radioprogram som man kan bli då som ung debutant. Så där, hej, vi har en ung debutant som för att diskutera litteraturen och sådär. Och då satt samtidigt då dåvarande utsedda producenten Eva Bäckman och scoutade eller lyssnade efter potentiella programledare. De hade bestämt sig för att de ville ha en författare som programledare. Och tyckte jag liksom gjorde bra ifrån mig i det här programmet, hade en bra röst tror jag. Och så, där. Så då fick jag göra audition. Och sen är det så här med mig att jag är nästan alltid bäst den första gången jag gör någonting. Första gången jag ska försöka åka vattenskidor och sådär, då lyckas jag. Sen misslyckas jag jättemycket. Men, så att jag var jättebra på den här auditionen och då fick jag jobbet. Så var det. Det var jätteroligt för att jag hade ändå liksom... Jag förstod ju sen några år senare faktiskt, för att man sa sådär, vilken lyck... Så här, det gick ju bra, så här, vilken tur och vilken lyck efteråt att det var liksom att det var sådär... Men jag har ju liksom, jag är jätteutbildad för att vara programledare i tv. Liksom jag hade ju läst på universitetet mängder av saker som man skulle kunna kalla nästan en programledarutbildning. Det vill säga retorik, praktisk retorik, muntlig framställning. Den typen av liksom formuleringskonster och liksom fysiska och muntliga sådana saker. Och var väldigt intresserad och road av det där. Jag hade liksom också spelat lite amatörteater och sådana saker. Så att jag liksom, det var inte så att man bara... drog upp en författare som satt hukade över sina böcker och sminkade honom och skickade fram honom från kameran, utan det var ju någonting som jag hade velat göra länge. Jag gillar ju att tala, så att det var inte så konstigt. Så jag försökte få påökt där någon gång, men jag hävdade att jag faktiskt var utbildad. Men det gick nog inte. Men ja, på den vägen var det.
Mm. Men sen då, när programmet hade lanserats och hade funnits ett tag, alltså hur påverkade det dig i din vardag att vara tv-programledare?
Alltså det, när man pratar om kändisar så finns det ju liksom, det finns en grundläggande uppdelning. Det finns ju mängder olika sorters kändisar, och det normala sättet att betrakta det är ju A, B och C och D-kändisar, vilket tycker är en väldigt bra uppdelning så att säga. Det är väldigt korrekt så att säga. Man kan också välja att dela upp det i de bruna kluttarna i Trivial Pursuit eller de rosa kluttarna i Trivial Pursuit. Och de rosa är ju pop och populärkultur. Det liksom är, det spelar ingen roll om du så att säga, det har ju mycket större impact så att säga om du är en rosa kändis, om du är känd för liksom någonting som gör att du kan bli uppringd av mediamarkt för att liksom bli stå och dra någon allsång på någon i Trollhättan för att de ska kränga stereoapparaten någon helg. Då är det ju liksom någon form av rosa kändis så att säga, ett känt ansikte för alla. Det här rörde ju den bruna delen av befolkningen, om man säger så. Vilket för mig varit oerhört skönt faktiskt. För att det är ju, så att säga, i princip så här, på bokmässan blev jag igenkänd av alla. Men utanför bokmässan, när jag gick ut tog en korv, så var jag igenkänd av ingen. Det var väldigt, väldigt behändigt faktiskt, verkligen. Det jag märkte själv var ju flera konstiga aspekter av det som rörde det mentala psyket hos en. Med tiden. Det ena var att en ung författare eller en författare eller i författarskapet finns det en aspekt av att vilja göra sin röst hörd. Vi kan inte komma runt detta. Jag har alltid varit misstänksam mot klichén om så att säga, författare som säger jag skriver bara för mig själv och jag bryr mig inte om någon läsare överhuvudtaget. Tänk inte på någon och bara göra, ja, men förvara skiten i skrivbordslådan då. Ge inte ut den. Faktum är att om du ger ut en diktsamling till exempel, så är det ett effektivt sätt att inte få läsare. Det är bättre att publicera på nätet, då får du läsare. Men inte status. Du får inte status och stipendier och erkännande och hela det där typen av liksom den här väldigt sällan liksom analyserade formen av som faktiskt är monetär också, en ekonomisk aspekt av det hela så att säga, som gör att du blir ett namn så att säga i någon bemärkelse, utan det där är trams, utan det finns en aspekt som absolut som är en fåfänga, kan det vara till viss del, det kan också vara liksom naturligtvis en enorm, det kan man vara som helst. Man pratar om Jan Guillou, så ligger det tydlig revanschlusta i det också, och jag brukar tänka på att det där är någon slags. Det är som kolet i ångloket. Det spelar ingen roll vad kolet kommer ifrån. Är det fåfänga eller revanschlust? Är det drivkraft? Är det, vad är det, eller vill du förändra världen? Eller vad vill du? Huvudsaken är att kolet kommer in i motorn och att boken blir gjord. Så att säga, och tåget går framåt. Men den aspekten blev ju helt devalverad när man blev tv-kändis. För då var det som att du fick enormt mycket uppmärksamhet för någonting som du inte hade tänkt att du skulle få det för. Det var inte, alltså så, här, det var inte så att det var besvikelse, men det var otroligt lättköpt. Det är en sak att sitta i flera år och försöka skriva en bok som 800 personer läser. Och 800 personer. Sen gör man en påannons i tv och alla tycker man är fantastisk. Mm. Det där kände jag, okej. Okay. Så det där dövade lite grann också. För mig dövade det drivkraft till viss del. Det var mycket annat som gjorde att jag liksom slutade skriva. Framförallt estetiska, personliga och katastrofer och såna saker. Skrev min sista, det som heter sista roman. Men det var också så att jag behövde så att säga. Det fanns ingen som helst fåfänga kvar i den bemärkelsen. Det slutade till och med att jag liksom slutade och gav ut böcker pseudonymt. Vilket det dummaste man kan göra om man jobbat 10 år på tv. Skulle ju verkligen borde varit liksom mitt ansikte på omslaget och såna saker. Det borde nästan varit man kunde sälja. För jag liksom bara ville förstöra det där på något sätt. Men det var en intressant aspekt att man kan tjuvkoppla det där belöningssystemet i form av uppmärksamhet. Det spelar ingen roll vad för uppmärksamhet för, så att säga. Den andra aspekten var väl lite grann att det jag märkte tydligt efter några år, jag förstod det inte själv, det var ju att för det var inte så, jag sprang ju aldrig på några klubbar och sådana saker. Jag var ju aldrig ute och rörde mig, utan jag hade ju barn, småbarn och sådana saker. Men det var att liksom det var något år på bokmässan nu verkligen. Jag märkte liksom att har jag ätit vitlök eller? Folk, när jag står här så är folk tysta och lyssnar på vad jag säger. Vad är det för dumhet? Vad håller de på med? Så att säga, luktar jag illa? Jag har glömt att torka min rumpan eller vad är det? Ja, men då förstod jag mig sen att nej, men tydligen så har folk upparbetat någon slags respektavstånd till mig. Det jag säger är giltigt, tydligen, anser de. Men bara för att jag har varit i tv då, naturligtvis inte för någonting. Man har utsatts för mitt ansikte om man har sett det här tv-programmet. Så man tillmäter mitt ansikte någon form av respekt som det naturligtvis inte förtjänar i någon bemärkelse, alltså, tänkte jag. Och då började jag misstänka att vi är lite grann manipulerade av massmedia och sådana saker. Och sen var det också, liksom, det började märkas att man förde respekt med sig inom ett visst fält, inom det här bruna kulturfältet. Sen tack och lov om jag varit vem som helst någon annanstans ifrån. Liksom. Och det är ju, du skriver böcker. Alltså, liksom och det är jätteskönt. Det är de människorna man vill ska läsa ens böcker. Liksom. Mm.
Men sen så hoppar du av också.
Jag hoppade av, precis. Det var ju flera anledningar. Dels var det ju det här att man... Det är väldigt svårt... Det visade sig att det var svårare än vad jag trodde att sluta skriva. För det här... Det åt sig in i mig på något sätt. Jag ville kanske fortsätta skriva. Sen tyckte jag att jag hade gjort det här så många år. Jag började intervjua författare för tredje gången som kom i sin bok för tredje gången. Liksom. Och jag hade inte skrivit någon bok för att jag höll på med det här. Och liksom, och jag kände liksom, jag började trött på mig själv. Och sen var det också så att det var ju anställningsvillkor som inte... Det var så här, nej nu får det vara noga, det går inte. Jag kommer ju fortsätta gå det evigt. Och sen räknade det bara med att man lägger väl ner programmet vilket år som helst, så här, tänkte jag. Och det kan vara klar med det här. Och också lite grann att jag blev lite... De sista åren så blev det ju det här med någon form av... För att du, så att säga, om jag skriver en bok och du är väldigt kritisk mot den, du sågar den totalt, då tar inte jag åt mig. För att det finns en suveränitet i mig, i mitt konstnärskap. Du är dum i huvudet. Det är ingen idé att jag ska sitta och övertala dig. Tack, jag tar emot dina åsikter och du förstår inte min bok. Medan när man får kritik i tv, så är det, eller både beröm och kritik, handlar ju inte om vad man gör, utan vem man är och hur man framstår. Det är ju en person, det är en kritik inte av en handling, utan det är en personkritik eller personuppmärksamhet eller personberöm. Och det där, både den delen av berömmet och den delen av kritiken, men framförallt berömmet, är väldigt svår att stå emot eller att värja sig från. Det påverkar dig. Så till slut så var jag en person som inte kände att jag kommer aldrig kunna ta en konflikt med någon längre. För att jag liksom ska bli vän med alla. Så sen det första jag gjorde liksom, när jag började på Expressen, var jag att skriva någon riktigt rensartikel där det liksom gjorde folk upprörda och skitförbannade på mig. Liksom, för att jag tänkte att jag måste få lite hårda nyper.
Ja, du gick hårt åt SVT, va?
Ja, bland annat. Det var inte bara dem, utan det var lite andra saker också. Jaha, som hände. Jag tror att akademin åkte med där och sånt där. Men det var ändå så. Men det var väl... I båda fallen hade jag helt rätt. Men nej, det är liksom, man blir konflikträdd och... för om jag öser beröm över dig, då är det såklart att du inte... Om du ska recensera min nästa bok, så kanske du inte ens gör det. För att du känner att det uppstår en... Alltså att berömma någon är ett effektivt sätt att försöka skaffa sig lite makt och inflytande över den personen. Nu tror jag inte människor går och berömmer varandra för att de ska äga varandra eller skaffa sig makt, utan de flesta, tack och lov, gör det för att de vill dela med sig av en glädje. Men det finns den aspekten, visst, den påverkan av det. Men det finns ju också någon slags form av avund, märkte jag också med åren, som jag tyckte också var oberättigad. För att jag, i min värld, så säga, var jag en författare som hade ett jäkligt bra extra knäck, kan man säga. Liksom. Men det var fortfarande så att jag ville vara författare, så att säga. Jag kan inte hjälpa det. Men folk tyckte att du har det så bra, och det är med en tredje. Och bara för att jag... Bara för att det helt enkelt var i tv, så att säga. Mm. Och det blir en slags enormt intressant aspekt av det här, som blev väldigt... ja, väldigt banal är det ju, så att säga. Jag tappade ju respekten både för, så att säga, jag tappade den överdrivna respekten både för människor som är i tv och även för författare faktiskt, eftersom det var ju ett litteraturprogram med intervjuade mycket författare. Så att det var en avförtrollning, kan man säga, av både den där.
Alltså tanken att jag ville prata om det här idag var för att jag kom att tänka på ett möte vi hade. Jag har berättat tidigare någon gång att jag var inbjuden att komma och utvärdera Babel.
Just det.
Och jag gissar att det är så man gör på SVT lite då, att någon extern får se alla avsnitt och komma och säga, ja, men jag tycker det här är bra och det här kan jag göra bättre ungefär. Men efter det så blev det så att du och jag hamnade i en pilotinspelning för ett program som aldrig blev av.
Mm. Det var ju också så att du gjorde inslag i Babel Godmorgon, du satt i ett badkar.
Ja, alltså det har jag ju förträngt, ja. Det har du alldeles rätt i. Det har klämt bort. Ja, men det gjorde jag, ja. Ja, precis. Det var ju, alltså jag tycker att det här med karriär och sådär, det är verkligen lågkonjunktur och högkonjunktur. Jag tror jag sagt det tidigare någon gång, att det finns perioder då alla dörrar öppnas. Alltså på något sätt så är det som att jobbmässigt så ler världen mot en. Och det där, de där inslagen i Babel var under en sån period där de ringde från Babel och sa, hej, jag kom hit på ett möte. Vill du göra någonting? Ja, vadå? Ja, du kan göra vad som helst. Vad som helst. Och då hade jag en kollega på produktionsbolaget som jag jobbar med, som hade den här idén att jag skulle ligga i ett badkar och filosofera. Mm. Ah, det blev ju lite, det var ju lite kul bildmässigt att jag verkligen låg i ett badkar. Sen hamnade du och jag i den här pilotinspelningen i alla fall. Mm.
Som var en programidé av Ann Victorin, som är min kollega.
Ja, just det. Och man kan väl säga att den hette... så att namnet på den här podden är egentligen en liten lek med den piloten. Mm. Det är ju väldigt internt, för podden heter ju Två män i en podd. Och den här hette ju Två män i en båt.
Exakt. Mer efter romanen, så att säga.
Som är Tre män i en båt, va? Eller Fyra män i en båt?
Nej, det är Två män i en båt. Nej, vänta.
Jag tror att det är Tre män i en båt.
Ja, Tre män i en båt, ja. Nej, vänta. Nu får... ja.
Ska vi kolla upp det?
Ja, nu blir jag väldigt osäker. Jerome är det i alla fall som har skrivit.
Ja, det är Tre män i en båt. Men vi skulle då vara två män i en båt. Det skulle ju vara egentligen... Jag minns inte riktigt, men det skulle vara som den här podden ungefär. Det skulle sitta en båt och prata.
Precis, det skulle vara tv så att vi skulle liksom ro.
Precis.
I skärgården.
Men det är ju, alltså podd är ju bäst i podd. Mm. Och tv är bäst i tv. Så det var, jag tror det var bra att det där programmet aldrig blev av. Det hade kanske varit totalt nydanande att det var som en podd för att det är en båt. Och sen så filmades vi när vi var ute och rodde. I alla fall, jag minns i alla fall under de här mötena att jag var... Jag kände så här, alltså i möte med dig, att så här, jäklar, han har ett tv-program och jag har inte det. Här kommer jag har ju bara gjort radioprogram, vem är jag? Oj. Jag kände mig helt enkelt underlägsen.
Oj!
Alltså inte underlägsen dig, men liksom i den här arbetsrelationen så kände jag att du hade någonting som jag inte hade, och därför så blev du liksom viktigare i projektet. Och det just den delen kunde jag köpa. Det var inte problemet, men inne i mig så föddes liksom en tanke att det här som jag håller på med, det är inte nog. Jag måste längre. Jag vill också ha ett tv-program. Ungefär. Och jag, det här är såna saker som när man går igenom kriser och rannsakar sig själv och går i terapi och sådär, då kommer man fram till att, alltså det är ett sätt att lära känna sina mer mörka sidor. Mm. Och en sån mörkare sida hos mig är en... vad ska man kalla det? En väldigt stark drivkraft förknippad med konkurrens. Mm. Men det är liksom en konkurrens utefter mina egna... min egen måttstock. Mm. Så att jag tror inte jag skulle kunna bli så där geoig och vilja ha ett badrum i svart sten eller en jättestor bil. Det är på en annan nivå. Men, och jag har ofta sagt till mig själv att jag sysslar absolut inte med konkurrens. Men nu efterhand när jag rannsakar mig själv, då vet jag att jag gör det. Och det här mötet då, när vi höll på med den här piloten, kände jag att jag är lillebror här. Det tycker jag inte om, för jag är ju storebror. Ja, jag vill vara jämlik. Jag behöver liksom inte dominera över dig, men jag vill vara jämlik i alla fall. Och här kände jag att jag inte var det.
Det låter ju som sagt, mitt minne av det här är att det skulle kunna absolut vara någonting som har att göra med dig själv, för att jag upplever inte att jag uppträder dominant.
Nej, men absolut inte. Det här fanns i mig.
Mm.
Att det var ändå att du... Jag kommer ihåg också att du kom till de här mötena. Vi var hemma hos producenten då. Och då hade du liksom glasögon och en mössa långt neddragen. Och så muttrar du lite så här. Det är så skönt. Jag sätter på mig mössan och ingen känner igen mig på stan.
det är faktiskt, jag har fortfarande mössa och glasögon på. Det är jätteeffektivt.
Ja, men jag förstår det. Men i det där så fanns det någon typ av avundsjuka. För jag hade ju gått dit utan mössa och... Jag hade väl inte glasögon på den tiden. Det var ingen som hade känt igen mig. Nej, så då kände jag så här, ja, men en dag, jag vill också vara en sån som måste ta på mig en mössa och ett par glasögon.
Ja. Men jag tycker inte att, jag inflika, jag anser inte att det du utlopp nu för är någon särskild form av egentligen dålig egenskap, utan det är någon form av framåtdrift att du vill någonting. Jag skulle säga att egenskapen på ett sätt, du ska fortsätta, men blir problematisk när man då inte nöjer sig med det man väl får sen, om man nu får det, så att säga.
Det är sant, det kan vara djupt.
Jag fick ju det här och blev jättenöjd, och det var ett genomgående tema i mitt liv. Jag drömde alltid om att bo i stan på sätt som man kunde se de här svarta plåttaken, och gjorde det några år och var nöjd. Sen jag drömde alltid om att ha ett eget arbetsrum. Efter många år så fick jag ett eget arbetsrum. Jag hade det under 2-3 år, och sen, nej, jag behöver inte ha det längre. Och sen dess har jag inte sökt något heller. Att jag, när jag väl fått någonting så behöver jag inte ha det mer längre. Och jag fortfarande inte, till exempel saknar inte att ha tv-program och så. Nej. Jätteskönt. Och men det betyder inte att min drivkraft, för jag ville väl också, tyckte väl också, jag tackade inte nej till det här. Jag ville ju också, det var kul att göra sådana saker. Men så att vilja ha någonting, det tycker jag är helt legitimt.
Det kanske är sant. Men i mitt fall var det väl att jag inte kunde förlikas med min egen drivkraft. För jag tyckte att den var fåfäng. Och den fåfängen inom mig själv ville jag då förtränga eller förtrycka.
Mm.
Men nu efterhand så kan jag gå tillbaka till de här mötena. Det var väl flera möten vi hade inför den här piloten. Och jag minns att det väcktes en tanke i mig att jäklar, jag måste också ha ett tv-program.
Ja, men det var väl jätteviktigt.
Ja, alltså det är nu vi börjar komma fram till det som jag tänker är kärnan här. För att sen så gick det ju några år, och sen så fick jag ett tv-program som då, i och med att mitt och ditt liv på något mystiskt sätt är samman, du vet, de här nornorna i fornordisk mytologi som spinner ödestrådarna.
Just det.
Och vissa får en lång tråd i långt liv och kort tråd i ett kort liv, och sen så kan de då plötsligt också klippa av vissa trådar och då dör man. Men nornorna väver ju av alla de här trådarna någon typ av väv då, och din och min tråd av någon mystisk anledning är de lite sammantvinnade. Det finns olika kopplingar mellan oss på ett väldigt märkligt sätt. Och det här med att du tar över mitt gamla tv-program är ju en sån lite mystisk koppling. För att sen visar det sig att jag några år senare får då ett eget tv-program. Så måste säga, på pappret var en ganska bra produkt.
Idévärlden.
Alltså, idévärlden då. Och som Filosofiska rummet i tv ungefär. Passar ju mig utmärkt. Men problemet är ju att det som händer kring det här programmet är ju att jag tycker inte om det alls. Alltså, och det värsta av allt är det som jag liksom också längtad efter. Och det här är för mig märkligt. Det var att jag håller helt med det här med Trivial Pursuit och den rosa pluppen och den bruna pluppen.
Mm.
Det är klart att hamnar man i den rosa pluppen, då blir man en riktig kändis. Och det är någonting helt annat än det som du och jag pratar om. Vi rör oss ändå inom den bruna pluppen, som är då kulturlivet och äldre människor framförallt. Men jag märkte ju att efter det där programmet så blev jag ändå igenkänd. Folk liksom tittade på mig på ett speciellt sätt. Särskilt om man bor liksom i sådana kvarter i Stockholm där folk tillhör den bruna pluppen, så räckte jag att gå utanför dörren. Det här tyckte jag var fruktansvärt. Jag tyckte det var förfärligt. För att det som jag märkte var att de hajar till inför mitt ansikte, men de vet inte riktigt vem jag är.
Nej.
Och det är någonting som av någon anledning smärtar mig väldigt mycket.
Okej.
De, förstår du, att bli igenkänd bara för sitt utseende, men inte utifrån riktigt vem man är. Det tycker jag är förfärligt. Och också en känsla att folk känner igen mig, men känner mig inte. Och där finns en skillnad mot radion då, där jag trivs väldigt bra med det här. Att det är ju samma sak där, det är verkligen den bruna pluppen. Radio är smalare. Men det är klart det händer att folk kommer fram till mig eller känner igen mig eller någonting och för att ha hört radioprogrammen. Men de som gör det, de känner mig. Alltså för att jag är så personlig i de här olika programmen, så att de känner mig på ett sätt. Och jag är faktiskt mig själv. Ja. Så att vi kan direkt börja prata om, jag känner mig inte förställd. Men det här med tv gjorde att jag kände mig fruktansvärt förställd. Och att jag var liksom fast i en typ av fälla. Och det här är inte, det är inte den enda anledningen till att jag liksom hoppade av det där. Men det är en av anledningarna. Jag stod inte ut med det där. Och jag funderar än idag på vad det var. Alltså.
Men ja, jag tänker, vi talade tidigare om att, vi har ändå talat tidigare om att det var något bild av ett hus, solen i dödshuset eller vad det var. Det var någon del av aspekt av det.
Ja,
det var
ju så att trots allt Saturnus i 12:e huset.
Saturnus i 12:e huset, det vill säga, eller jag drog slutsatsen att, jag vet inte om det stämmer då, men att eftersom ändå ingen känner dig, så gör det ingenting, men det är ingen som kommer att komma åt ditt innersta, så att säga.
Nej, precis. Det är jag aldrig rädd för. Jag är tvärtom. Jag vill att folk ska veta om mitt innersta. Ja, då blir jag trygg.
Då blir du trygg, ja, precis. Så då, någonstans så blev du på borta plan där. Om jag ska skjuta in min egna erfarenhet, precis rakt tvärtom. Att det skulle vara ganska obehagligt för mig, tror jag, i längden att sitta och ha radioprogram som du har. Och att folk skulle tycka att de lär känna mig. Jag vill inte prata med människor som tror att de känner mig. Jag är nog skadad, tror jag, sen liten med att människor beskriver mig hur de är och tycker att de känner mig och vet vem jag är. TV däremot är precis raka motsatsen. Det är som du säger, det är en förställning. Det är verkligen en förställning. Och det är inget problem för mig att människor känner igen mitt ansikte men inte har en aning om vem jag är. Tack och lov! För att de tror att de ska tänka sig vem jag är, så ska jag behöva hamna i liksom... Det är snarare jobbigare för mig att göra den här podden, faktiskt. Verkligen, än att stå och dra lite på annonser och blinka lite in i kameran och intervjua andra människor i tv. För det är ju inte jag inte där, så att säga, som person, utan det är ju den här programledare som heter yrke och professionalitet och så en intervjuare. Nu sitter ju jag här och är mig själv. Och det är ju, det känns som att jag låtsas egentligen inte om att det här programmet finns. Jag tycker det är jättejobbigt och tack och lov befinner jag mig då i en så pass livskris och det är pandemi, så att jag har ju inget socialt liv, så att säga. Det var det där Hornbach-ögonblicket då när jag gick ner in och kände igen mig på Hornbach, som var väldigt sådär, jag blev alldeles tagen efteråt. Usch, vad tur att jag hade sagt något bra om det där och sådana saker. Nej, där känner jag då att förställningsrummet är ett befriat rum.
Men intressant, för jag är då tvärtom, för att jag blir frustrerad när folk förställer sig. Alltså det kan ske privat också. Jag blir irriterad, nervös, osäker, upprörd av att människor förställer sig. Jag kan inte tro, det skrämmer mig på något sätt. Det gör det. Alltså jag vill hela tiden åt det som finns bakom det förställda. Det gör mig lugn. Och jag gissar, nu har vi här i bakgrunden verkligen hur de sågar i stenen, men de får göra det.
Är det här slipen eller sågen?
Ja, jäklar, jag tror han har tagit fram slipen nu. Men i alla fall så tror jag att det här är någonting jag kunnat använda mig av när jag gjort intervjuer. För att i och med att jag är så rädd för det förställda, och det förställda skrämmer mig så mycket, så har jag blivit väldigt bra på att leta mig in bakom det förställda. Så att en person, de flesta förställer ju sig ganska mycket, särskilt när de gör intervjuer. Men då kan jag vänta ut tills den här förställdheten, i och med att jag inte agerar på den, alltså jag bekräftar den inte, så väntar jag ut tills det lägger sig, det förställda. Och sen så kan man med några riktade frågor komma bakom. Och det där, jag kände att jag misslyckades med det där i tv. Jag var också själv förställd. Vilket för mig var väldigt smärtsamt. Jag kunde inte se på det. Alltså, tyckte jag, alltså jag, det var förställt. Det var inte jag. Och det är fruktansvärt. Jag kan än idag... men minnas repliker jag sa som inte var mina. Alltså det var inte mitt språk, det var inte mitt tonfall. Mm. Det här är ju, alltså det här ligger också bakom en annan sak som hänger ihop med det här, att jag är väldigt dålig på andra språk än svenska. Mm-hmm. Jag är också väldigt dålig på engelska. De flesta är väldigt bra på engelska.
Mm.
Jättedålig. Men det hänger,
det kan nog göra.
Det hänger ihop, ja. För att jag kan liksom inte förställa mig. Alltså jag kan inte gå in i den. Jag kan inte ta ord i min mun som inte är mina. Och det blir väldigt svårt att ta ord på ett främmande språk.
Mm.
Det blir extra svårt, men det finns massa ord. Jag kan inte svära på svenska till exempel, för det är inte jag. Vissa ord, jag har haft väldigt svårt att säga ordet fika, för jag vet inte vad det är. Jag vet inte liksom, jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig fikat. Jag kommer inte från en familj där man säger, när man säger dricka kaffe.
Dricka kaffe,
kanske fika, vad är det? Alltså jag förstår inte vad, så jag kan inte säga det ordet. Ska vi fika? Det går, jag kan inte, för det är inte jag. Det blir då förställt.
Ja,
det blir falskt om jag säger ska vi fika.
Det här verkligen, det här hänger, det låter som att det här hänger ihop, och det hänger nog ihop med till och med nallevärlden, som ju varit fundamentet i den här diskussionen, och med din uppfattning om att din rädsla, tror jag, för att att du ska ta över, att det är någonting som att det finns, det är du som finns här i världen, och sen finns, alltså så här, sen finns det inte de här grader av förställningar liksom, och du, nej, jag tror att på något sätt så hänger det här ihop.
Ja, det tror jag också.
Jag skulle kalla liksom, om man skulle liksom, så att säga, det finns ett spår av det som kallas för kuf i det här, tror jag.
Alltså, okay.
Kufen är, ja, den personen som är sig själv i någon bemärkelse. Du kommer hem till Petsson i Petsson och Findus. Det är en kuf, så att säga.
Ja, det är sant. Mm.
Så att säga, det är, han, där finns det inte, men någonting man kan säga om Petsson är att han är inte förställd på något sätt. Och kufarna går ju sin egen väg. Där är egentligen en, skulle uppleva en typisk, skulle säga, socialt skulle säga att det är en manlig egenskap.
Ja,
att inte, så att säga, inte vara på en arena, utan i någon bemärkelse, utan vara sig själv eller inte vara alls i någon bemärkelse, och tycka att det är obehagligt. Och för jag menar, det, ja, jag tycker att det är en bra egenskap verkligen, men den kan nog vara inblandad i allt det här spelet med ditt förhållande till manlighet, och för det är ju, manligheten i sig är ju någon form av förställning, ja, i grund och botten. Mm. Och det är en förställning som tar över, så att säga, för det är ju så att förställningen är inte bara så att alla går av sitt pass och nu, åh, vad skönt, nu går jag hemifrån min förställning på det här sociala tillställningen, utan du identifierar mig med den du förställer dig som eller till eller vad, och du blir en glidande skala av det, av vad som är du eller inte du och såna saker. Om man då är lite, så att säga, då har liksom bristande tentakler för den där typen, och inte liksom är sig själv helt enkelt, då blir det ju, ja, då blir det obehag.
Ja, det finns någonting här, det är ganska mystiskt, men det är klart, alltså förställningen begränsar mig. Samtidigt, det positiva i det, som jag också kan se, det är att när jag är i en miljö där jag är trygg, så är jag orubblig. För att det finns inget, jag är den jag är, jag kan också vara transparent med vem jag är. Alltså det finns väldigt få saker som jag inte kan säga eller är rädd för att det skulle komma ut om mig. Eller jag gick till en psykolog och sen så sa han någon gång, ja, men är du rädd, liksom, fantiserar någon gång på att det här som sägs i det här rummet skulle komma ut?
Mm.
Nej, så här, du skulle kunna vara som Freud och skriva liksom boken Vargmannen om mig. Jag skulle liksom inte, jag står för allting här. Ja. Det finns nästan ingenting som, och det där är ju också absurt, alltså det finns säkert luckor i det också, men det är så det känns, att nej, men om någon ser mig för den jag är, det håller.
Mm.
Alltså jag är aldrig rädd för att bli avslöjad.
Nej.
Men där så får jag då problem också. Alltså jag blir ofta tänkt så här, varför är jag så nervös när jag är utomlands? Jag har en sån urscen, liksom, jag ska i Rom, en stad jag älskar, kan inte italienska, och ska gå in och liksom köpa en kaffe på ett vanligt fik på ett turisttorg. Varför är jag nervös? Är det, ja, jag är inte så bra på engelska tycker jag. Men jag menar, jag kan ju lika bra engelska som han som säljer kaffet. Och jag ska bara, jag kan ju till och med beställa det på italienska. Så många ord kan jag ju. Varför är jag så nervös? Varför kommer jag ut svettig med den här espresson i handen? Det är för att det inte är jag. Jag tänker så här, men han måste ju veta vem jag är. Han måste se mig. Annars så har jag uppträtt falskt i den här turistsituationen. Alltså som alla som är turister måste acceptera att man är främling någonstans. Men det kan inte jag. Och därför så är det även i Sverige att de ställena jag går till och köper mitt kaffe är jag stammis på. Så att de känner igen mig när jag kommer in och bara, hej, det är ju du. Ja.
Jag är precis tvärtom. När de börjar känna igen mig så är det att gå därifrån och sluta. Det här är en intressant motsatsaspekt det här. Ja, jag tänkte på just att, just du som ska, just dig, det måste vara du som beställer kaffe. Jag tänkte på nu på en passage ur, jag vet inte varför, ur en av mina favoritromaner, Vägen till Flandern av Claude Simon. Som jag handlar om, han återkommer till det nästan hela sitt författarskap. Han beskriver i princip samma bok om och om igen. Hur han skickas ut att försvara sitt land till häst. Det är väl mot Nazi-Tyskland. Och när han väl kommer fram till fronten så har fronten redan passerat. Han, det är liksom, landet är redan Tyskland, så att säga det. Och det finns en passage där de skickar bomber på honom och han inser att fan, det är ju mig de vill döda. De vill döda just mig, så att säga. Vad har jag gjort? Det var en sak att det är bomber och krig, men han inser att det faktiskt är, de vill ha önska livet ur just mig.
Ja.
Det är precis just den jag är som de hatar, så att säga, ur önska livet. Och det är en väldigt intressant verklighet. Det blir en så här, man drabbas väldigt hårt av den raden, för man inser liksom att det är faktiskt, det finns människor längst in.
Men jag känner mig igen, så där känner jag bara när jag blir förkyld.
Okej, det är just det.
Alltså, jag kan acceptera att det finns förkylning, men att jag ska drabbas av en förkylning, vad vill ni mig? Ge er iväg. Alltså all typ av sån.
Men jag tänker just med, det är väl därför du har blev en så otroligt skicklig och duktig intervjuare, för du har en väldigt stark ett gehör för, naturligtvis antar jag då, för förställning och,
ja, det,
och
liksom, det, du vill, det tror jag,
du vill vika undan de här bladen som en salladsblad för att se att det finns, var den här riktiga personen finns längst in då.
Absolut, kanske, absolut. Och sen så kan jag förhoppningsvis komma med någonting ganska uppriktigt från min sida. Det finns ju, alltså intervju är ju en metod, så det finns ju tricks och knep även där, men det viktigaste är egentligen bara sätta sig och vara helt närvarande i rummet. Alltså man behöver inte göra så mycket annat. Det här med TV, ibland tänker jag, det här låter ju väldigt stort alltså, men jag har ju olika religiösa och mytologiska berättelser i mitt huvud som styr mig, men det finns en som är tydligare än någon annan, och det är Star Wars.
Ja.
De första tre första Star Wars-filmerna, de såg jag liksom om och om igen när jag var liten. Så att jag läser ofta världen utifrån Star Wars, den mytologin. Den är ju väldigt mytologisk. Alltså George Lucas hade ju ett ganska taskigt manus innan han sökte upp lite jungianska analytiker och mytforskare och sådär som styrde upp det. Och ibland så känns det där med TV, det var som att jag var Luke Skywalker i Rymdimperiet slår tillbaka, att jag trodde liksom att jag skulle kunna ge mig in i den där. Jag trodde att jag var en Jedi och trodde att jag skulle kunna liksom kämpa mot Darth Vader, men jag blev liksom, jag fick armen avhuggen och blev nedkastad i ett djupt sophål.
Det som CP3 var ju en gubbefigur man kunde ta av armarna på, var det därför? Kommer du den?
Ja,
en figurin som var liksom de här plastgubbarna. Just CP3 var ju,
kunde man ta av hans armar?
Ja, man kunde ta av hans armar och stoppa honom i en väska, och det var en sån sekvens.
Ja, just det, han blev faktiskt sprängd till, han blev stympad i samma film, ja. Och ja, det är sant, han är en väska ett tag där. Nej, honom har jag aldrig identifierat med. Jag identifierar mig med hjälten då, Luke Skywalker. Så att ibland känner jag att det här som är mitt livs kris, det är att jag har mött Darth Vader då, och han har huggit av mig ena armen och jag har ramlat ner i det här hålet, och nu är jag sårad, men det finns en chans att komma tillbaka, men då med med att ha mött mörkret och insikter i både den egna personen och världens, vad världen egentligen är. Mm. Och då kommer jag kanske klara av det här jag vill uppnå. Och det här är ju en sån här mytologisk sak att man...
Samurai-filmer är ju, visst, du har det konceptet grundläggande. Alltså hjälten som blir sårad och men uppsöker någon slags hemlig kammare, kan man säga.
Ja, men så det kanske är ett livsmönster också. Mm. Alltså om man verkligen vill någonting så kommer man inte komma dit på första försöket. Utan på vägen så måste det finnas ett enormt nederlag som nästan utplånar den.
Oj, ja.
Jag tror att det är så.
Ja, eller så är det så att då den som till slut når framgång är den som, så att säga, det enorma nederlaget råkar alla ut för. Det är bara de som får framgång till slut är de som reser sig från det.
Absolut. Så är det. Och reser sig många gånger kanske. Mm. Ja, men, det där, det kanske blev lite stort. Och jag vet inte om du är inne i den här Star Wars-mytologin.
Jo, ja, fast just nu kanske mest inne i den mest suggestiva delen av Star Wars-filmen tycker jag är helt enkelt är nedfrysningen av Han Solo.
Ja, den
och hur han ligger där i sitt och skriker, kan man säga, i sitt material där. Han är ju Jabba the Hutts juvel där,
han blir, ja, precis, han blir uppsatt på väggen som en tavla, precis, nästan.
Ja, den, och det är kanske inte så konstigt då på något sätt varför jag just söker mig till just den bilden. Den är liksom mest...
Ja, det är sant. Ja. Precis, så det är det. Intressant. Min då smärtpunkt, alltså djupet av min kris, så står jag där med en avhuggen hand och kastas ner i ett hål. Du däremot, i din djupaste kris, så blir du nedfryst i det är någon typ av flytande kol, tror jag.
Ja.
I en stelnad grimas,
precis,
så blir du som en istavla på väggen.
Ja.
Oförmögen att
vid liv då formellt, men liv, helt beroende av någon annans välvilja att väcka mig.
Ja,
då,
precis,
i så fall,
men du blir ju också räddad av den som älskar dig, prinsessan Leia.
Är det det? Det minns jag inte.
Ja. Jora, hon kommer ju förklädd till Jabba the Hutts palats.
Just det.
Och ger honom då en kyss. Och då frågar han, vem är du? För att hon är då förklädd. Då
han säger ser hon, inte.
Nej, han ser inte, för han är blind när han får synen tillbaka sen. Och då säger hon bara, någon som älskar dig.
Oh, ja. Gud, det är bara, nej, det är fint.
Ja.
Nej, men för, apropå om vi ska ha liksom, intervjutekniken är ju liksom att jag var ju aldrig någon jätte... Jag hade mina andra sidor som intervjuare, tror jag, men inte så att jag någon, alltså det här är ju liksom ett underbetyg, tror jag, egentligen till en viss form av intervjuteknik som är den man ska, jag tror att din är, så att säga, det är den som gjort att det så många har lyssnat på dina intervjuer. Jag gillade ju en typ av intervju, jag har en annan intervjuteknik som egentligen inte funkar alltid, när den funkar så blir den jättebra, men den är helt enkelt tvärtom, att klappa kissen med hårs, det vill säga ja. Klappa intervjupersonens självbild och föreställningar och förställningar med hårs, så att säga. Om det är så att jag läser ett typexempel, fruktansvärt dålig bok för ett antal år sedan, författaren skulle inleda med någon slags ganska dålig Strindbergs parafras på Röda rummet. Röda rummet som vi börjar med. En exposé, en vy över Stockholm. Stockholm är fågelperspektiv. Och vi hör liksom, vi räknar upp de olika kyrktonerna. Där står tyska kyrkan och bla bla bla. Och vinden som sveper och letar sig framöver. Jag har också gjort en sån parafras i min ungdom faktiskt. När jag var usel. Den var liksom överpretentiös för en feelgood roman, kan man säga liksom. Men då är det ju uppenbart att författaren i det här har litterära anspråk, så att säga. Författaren vill likna sig själv i den här store Strindberg. Vill ha den här finkulturella, så att säga, krädden, den som då Jan Guillou saknade, så att säga. Så att, som om Jan Guillou skulle gjort så här, då skulle man inte, men nu syns hans, så att säga, nu bejakar han sitt eget mindervärdeskomplex och försöker göra någonting åt det, kan man säga. Man tycker att han förnekar det annars, verkar som. Men då skulle han liksom och då intervjuar ju liksom med att tala om liksom, första frågan är typ vad Strindberg, och det är så tydligt att det är Strindberg här och såna saker. Sen att jag tycker det är skit, det är en annan sak. Men då kommer det här, ja, jag har alltid gillat, och då, liksom, då blir huvudpersonen blir bekräftad, eller verkligen på genuint bekräftad i sin förställning, så att säga. För det är det han eller hon vill vara, så att säga. Och då kan de öppna sig sen, för då är de trygga.
Mm.
Så att säga. Men det kan också bli så att det blir absurt att personen brister ut i att liksom till slut avslöja sig själv med att han eller hon likställer sig själv i Strindberg och sådana saker. Och då är det ju lyssnarna som får se hur den här vanföreställda förställningen och självupptagenheten väller över alla gränser. Så att säga. Men jag har bara klappat katten lite grann med hår. Så
det är sant. Det där jag gör...
Det är lite fult, för man fångar folk i så att säga. De gör bort sig själva utan att de fattar det. Så att säga.
Men jag har nog också gjort så där, men då så klipper jag bort det.
Ja.
Alltså jag ställer tre vanliga frågor först, som är ungefär så här: varför har du skrivit den här boken? Ja, men det klipper jag bort.
Mm.
Och sen så kommer det en punkt där det liksom, där jag hör att men här kom någonting nytt. Här kom någonting annorlunda. Och då får den punkten ofta vara starten för
ja,
på okay, intervju.
Jag förstår. Ja.
För att egentligen så är det ju där, det är dags för oss att avsluta snart. Men det är ju någonting som man inte, som intervjuare märker, som är ganska skrämmande. Det är att vi, de flesta till vardags, särskilt när de får frågor, svarar inte vad de själva tycker utan vad de tror att man ska säga.
Mm.
Och det här måste tvättas bort.
Mm.
Alltså det här måste nästan, man måste bedriva någon typ av exorcism som handlar om att få ut då vad ska man säga, tidsandan, få bort den, eller samhället, eller allting som man bör säga.
Självbespeglingen.
Det är totalt ointressant att komma in i det som är genuint.
Mm.
För att jag tror verkligen att människor är väldigt... Jag tror ju människor är väldigt, väldigt, innerst inne väldigt unika. Alla har en djup originalitet.
Mm.
Och den går att jobba sig fram till. Och då händer det saker.
Det är en sjukdom. Du har, så att säga, men dina intervjuer har ju ofta varit längre. Jag har en annan typ av intervjuer som jag har gjort mer av, som är just på scen inför publik ganska kort.
Mm.
Och då är det en annan sak. Det man kan göra, det som jag tycker liksom det viktigaste för att försöka, det är ju som försöka, du talar om exorcera eller tvätta bort. Jag tänker bara liksom att det går att bara försöka vinna förtroendet, så att säga. Det görs för mycket dåliga intervjuer där folk bara ställer typ frågan så där direkt, hur känner du dig på något sätt, hur känns det här och sådana saker. Som om jag blev intervjuad, skulle sitta och berätta mitt hjärtas mening för en jäkla journalist som sitter och intervjuar. Varför ska jag göra det? Det här är en intervju, jag ska förmodligen marknadsföra en bok och sådana saker. Däremot är det lättare för folk att ventilera en del av sitt hjärta om man ber dem prata om någonting annat. Vad tycker du om romanen Tre män i en båt? Du nämner den.
Mm.
Och då börjar de prata om den istället, men de själva kommer att komma med. Då kommer de komma in och då kommer de avslöja en del av sig själva. Kanske att de är centerpartister till slut eller vad som helst. Men det är för mycket intervjuer som görs med alldeles för mycket okänsligt pang på, som om folk... De flesta människor är ju inte mediatränade människor. utan vill faktiskt ha ett förtroende. Om man ska öppna sig för någon, så vill man fast att den ska öppna sig för en först. Så att man måste ha någonting.
Men ja, det här
vi kanske kan fortsätta lite sådär jägartips till kollegorna.
Precis. Ja, men jag ska bara berätta en sista sak här, att jag gjorde en intervju på bokmässan med Jonas Hassen Kemiri för, det är många år sedan nu. Och det var liksom på största scenen, och han hade precis släppt en bok, han har gjort så många intervjuer, och så ringde jag honom innan och frågade så här: du, ska vi inte göra något annorlunda? Han bara, men jag är med på det, för att jag har gjort så mycket, jag är trött på att säga samma saker. Och då började jag på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Jag liksom berättade en lång historia om mig själv, 8 minuter, man har bara 45 minuter.
Nej.
Och folk har stått i kö för att liksom se honom.
Och köpt djärvt, måste jag säga.
Ja, alltså, jag märkte så här, det började koka liksom, och de visste inte vem jag var. De bara, varför sitter han och tar upp tid från stjärnan?
Ja.
Varför gör han det? Men sen hände någonting, att ungefär halvvägs in i det här samtalet så kom någonting som var helt unikt och helt naket.
Mm.
Och det varade ungefär 12 minuter.
Mm.
Men det var liksom...
Och det var med största sannolikhet frukten av din...
Jag tror det. Och att vi hade liksom... Hela upplägget var liksom bara bakvänt på något sätt. Men de där 12 minuterna när det brände till blev så bra.
Mm.
Och efteråt kände jag så här, ah, förlaget, nu är de säkert sura, för de tyckte jag liksom schabblade bort 45 minuter på största scenen. Men jag tror Jonas själv, jag tror han var nöjd.
Mm.
För att det var liksom inte, det kom någonting nytt.
Mm.
Och ibland så tänker jag det med intervjuer, att det är liksom det enda som intresserar mig, att det kommer någonting nytt. Och det nya är då laddat med någon typ av uppriktighet. Och...
Det är ju oftast det, när det är nytt så är det ju inte sagt tidigare. Och ja, det är fint. Vad djärvt. Men vi ska vara under den här
precis,
gången.
Precis, har jag sagt någonting nytt idag, tänker jag då. Det vi, vi får meditera över det här till nästa gång.
Ja, det gör vi, tänker jag efter. Jag undrar om inte jag ska försöka prata om min mamma nästa avsnitt.
Ja, men det kanske kan komma något. Det har du inte gjort så mycket, va?
Nej, jag har inte gjort det.
Vi
får se. Kan bli en cliffhanger det också.
Vi säger så.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.